Velkommen tilbake til Stridens håp, en serie som setter fokus på en årgammel strid for sanningen og håpet hos dem som forsvarer den. Under den neste timen skal vi tilsammen samtale om og se på hva det hendte i Tyskland. Vi er tilbake der hvor at Luther har blitt tilfangetaken på veken hjem fra Worms. Og det er efter at vi siste veke så på det som hendte i ungefær samme tidsrum her under reformationen i Schweiz med Ulrich Zwingli. Og her skal vi altså se på Luther, og vi skal se på hva som begynte å hende efter hans tilfangetakelse.
Ja, berättelsen fortsätter ju där det var ett ganska mystiskt försvinnande för Luther. Till och med han som tagit initiativ till den här försten att tillfångata Luther för att skydda honom då ifrån hans fiender. Såg till att han inte ens visste om vart Luther befann sig.
Ja, det var ju ganska smart inne, så han kunde inte tala över sig för han visste inte var han var.
Ja, och förstås eftersom att inte han visste det så visste inte många andra vad som hade hänt. Så det var ganska mystiskt och spekulationer började förstås. Var Luther död? Var han tillfångatagen och i fiendes händer? Eller vad hände egentligen? Man märkte ganska snabbt att Luther var verksam på något sätt. För att han publicerade ju en hel del därifrån, traktat och olika skrifter.
Och inte bara det, men alltså folket, när man läser och ser historien på det tidspunkt och också även innan att de fick de här tecken på att Luther var levande, de var ju rasande över vad som hade hänt. Alltså att de hade tagit bort Luther och de trodde att han hade blivit dödad på vägen.
Ja, de som sympatiserade med reformationen blev ju ivriga i det vakuum som Luther lämnade efter sig till att också ta del och fortsätta det här. Och Luthers fiender såg ju det här. Att folkmassan i vissa fall var okontrollerbar. Det var en svår situation för dem.
Ja, de blev till och med rädd för vad som höll på att hända. Det här var ju till och med värre för dem nästan än det som hände för när han fortfarande var i livet.
Ja, och en av dem skriver så att det enda sättet som vi kan rädda oss på, sa en, är att tända facklor och söka efter Luther över hela världen för att föra honom tillbaka till den nation som kallar på honom. Och det här var en av Luthers fiender som kände så. Det är bättre att han är här än att han inte är här.
Ja, precis. Så de började bli riktigt rädda för vad det var som hände.
Ja.
Och det är ju intressant i sig själv. För alltså, det vi ser är att under den här tiden var Luther var tillfangetaken, då läste folk hans skrifter, de började fylla in hålen och reformation helt enkelt växte och det hände något som aldrig skulle kunna ha hänt om han hade varit där. Den tog fart på ett sätt och utvecklade sig och det var mycket positivt som hände under den här tiden. Men som alltid när det är något positivt som händer, när Gud gör stora saker, då kan vi också förvänta oss att det blir ett motangrepp och ett counterfeit.
Ja, det är ju det som är Bibelns perspektiv av den här händelsen som vi läser om från historieböckerna, att det är en stor konflikt vi är indragna i. Bakom människor, bakom system, bakom allt det som vi ser så finns en andlig kamp, och när Gud går framåt och när Guds sanning går framåt, då finns det en fiende som Bibeln beskriver som en aktiv, som Satan, djävulen, som går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka.
Och där kan vi ju säga kanske lite parentes här emellan också då, att det vi gör i det här programmet, i det vi följer den här boken som heter Den stora striden, det är ingen vanlig historiebok som vilken som helst annan historiebok. Det här är en speciell bok som följer historien upp genom tiden av Guds folk, men specifikt följer den konflikt omkring Guds folk och omkring sanningen och det som händer bakom scenen för att hjälpa oss att förstå kanske den historia som vi är en del av och den historia som vi läser i många andra historieböcker och verk som refereras till här och som citeras i den här boken. Så när vi går igenom programmet här, då är vi ju inte inne på alla historiska fakta, om man säger kronologiskt vad det egentligen händer, och försöker göra en fullstörande bild på historien specifikt.
Nej, utan de saker från historien som lyfter fram ett av Bibelns centrala teman utav en konflikt. Så helt rätt, den här boken Den stora striden, vad jag gillar med den är just den kombinationen. Mm. Att ifrån ett kristet, bibliskt perspektiv och profetiskt perspektiv ser på den värld vi lever i och lyfter fram den här konflikten som vi alla kan märka, även om vi inte har läst Bibeln. Att det finns en konflikt i vår värld mellan gott och ont, mellan rättvisa och orättvisa, problem och så vidare.
Och det är ju det där gör den boken unik, är att den försöker att ta och samla historiekällor, vår bibelförståelse, det som vi ser som händer och sätter allt det här ihop i ett bild som hjälper oss att förstå den tid vi lever i och hur vi kan relatera till det. Ja. Och som vi har sagt för, den här boken kan bli din. Vi skickar gärna en gratis kopia till dig. Om du skriver till oss på Lifestyle TV, du kan få kontakt med oss genom internet. Skriv på vår mail som heter feedback@lifestyletv.se. Det är feedback@lifestyletv.se. Och skriv ditt namn, din adress och du vill gärna vill ha en kopia på den här boken, så skickar vi den till dig gratis. Du får skriva vilket språk du gärna vill ha den på. Vi har den tillgänglig här på både svensk, dansk och norsk och i ett visst mån också på engelska. Så ta gärna kontakt och så är vi glada för att skicka den här boken, så kan du själv följa med i serien och också läsa mycket mer som vi inte hinner med att täcka här i programmet.
Ja, och en av de saker som vi lär oss från historien och från Bibeln är det som händer i det här fallet och som har hänt i många andra fall. Och det är att när Gud kallar till en väckelse eller reformation, när Gud arbetar med sitt folk för att visa vem man är, då arbetar också Satan för att leda till en falsk väckelse, en falsk reformation som vi inte hittar stöd i ifrån Bibelns principer.
Ja, okay.
Och det hände ju i det här fallet också.
Ja. Och det är ju det som, precis, som faktiskt började hända. Och var först så var fienderna, de var rädda för det som hände. De var rädda för att de hade fått så mycket framgång. Men plötsligt så sitter de där nästan och gnitar sig händerna och säger, jaha, nu går det åt skogen till.
Ja.
Och Luther själv blev ganska nervös över det han såg, fast han inte var förvånad. Han hade faktiskt förväntat det.
Ja.
Och författaren här skriver ganska kort lite beskrivning av något av den fanatism som folk gick in i. För här var det folk som drog vidare och försökte att gå vidare i reform.
Mm.
Och kanske på något sätt bra, men många av dem här ändå upp i ett fanatiskt spår vid sidan om.
Ja.
Och hon tar ju upp författaren här det som var grundfelet i den stora fanatiska rörelse som hände. Hon skriver här: de förkastade de stora principerna som bildade själva underlaget för reformationen. Att Guds ord är den fullkomliga regeln för tro och liv. Och fortsätter att denna ofelbarliga verklighet ersättas med en så föränderlig och osäker norm som deras egna känslor och intryck. Och det står egentligen helt i motsats till varandra de två.
Ja, vad som hände var ju att människor kom med ganska starka uttalanden om att de hade fått speciell uppenbarelse om hur reformationen skulle gå vidare. Problemet var ju att många av de här uppenbarelserna gick i rakt konflikt med bibliska principer.
Ja,
och där blir ju konflikten och problemet. Där vi måste då, mina impulser och mina känslor eller min uppenbarelse går i konflikt med Guds ord, med Bibeln. Så kan jag vara säker på att det här är, nu är jag ute på farlig mark.
Mm.
Och det var det som började här. Och då lades grunden till just det som beskrivs här. Att vi helt enkelt, auktoriteten är inte längre kyrkans traditioner. Auktoriteten är inte heller Bibeln, utan nu är helt plötsligt auktoriteten mina känslor och mina intryck som jag får.
Och det är farligt. Någonstans är det många som inte gillar de här absoluta, var att Bibeln är en absolut och var det liksom en konstant.
Ja.
Då vill man ha något vad man själv kan liksom forma och se lite. Och det är ju intressant, för här kommer det ju på det här tidspunkt också några män till Melanchthon som är kvar där, och de kommer ju till honom och helt enkelt säger att vi har haft ett förtroligt samtal med vår herre. Vi har liksom fått speciell budskapet från Gud och kommer nu för att rätta sätta och för att sätta på plats. Så Gud har talat till oss direkt. Och,
ja, han svarar ju. Och det finns med i boken då i det här kapitlet. Och där beskrivs det så här, hans svar blir: det är verkligen en ovanlig ande i dessa män. Mm. Men vilken ande? Å ena sidan måste vi vara försiktiga så att vi inte utsläcker Guds ande. Och å andra sidan får vi inte tillåtas att föras vilse av Satans ande. Här lyfts en tydlig och klar bild fram av att Malanken hade förståelse för den stora konflikt, den stora strid som Bibeln talar om. Det är bakom människor och bakom det som händer så finns Guds ande. Men där finns också Satans ande. Och de är i yttersta den andliga konflikten bakom allt som vi upplever som människor.
Och det är en fundamental, otroligt viktig poäng faktiskt här. Förstå det här. Mm. För att många liksom är på något sätt så man villigare och klar till att kanske acceptera att okej, det finns en Gud. Men det är färre som är villiga att också acceptera att det finns en annan makt. Mm. Och det här är ju grundlaget i förståelsen av något av det som händer, som det hela den här boken tar upp, är den konflikt emellan gott och ont. Var att en sak är att det är en andlig manifestation, men den andliga manifestationen är inte nödvändigtvis bra, som Melanchthon så fint säger här. Men vilken ande är det vi pratar om? Och det är ju helt klart att det, liksom, det finns två andra. Och har man inte det klart för sig, och Bibeln presenterar ju samma.
Det är ju det som vi alla ska ta till oss, det praktiska rådet, när vi ser något i den här stilen, någonting som vi inte riktigt kan förklara, eller där vi anar oss till ett övernaturligt ingripande. Bör vi ställa oss frågan, eller bara det är en stor rörelse, bör vi ställa oss frågan, vart kommer det ifrån? Vi bör pröva det, vi bör inte snabbt förkasta det, och vi bör inte snabbt acceptera det. Utan Bibeln lyfter fram den här principen i första Johannesbrevet kapitel 4. Och vers 1 så står det: mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och det var också Malanchthons råd här. Låt oss titta, var kommer det här ifrån egentligen? Är det från Gud eller är det från den onde?
Och den delen tog ju inte lång tid, för att när man började se på frukterna är den här fanatiska rörelsen som började utveckla sig. Frukterna var ju att massorna av fler folk, istället för att de gick till ett stort i Bibeln, istället för att de dök ner i det här och tog det till sig, så började man att förkasta och lämna kvar, och liksom fokus blev något helt annat. Så frukterna var ju ganska snabba. Och då kommer vi in i hela det här frågan också lite, som när Luther sitter där och ser från sitt fångenställe och liksom hör rapporterna se ut över vad som händer i Tyskland. Inte minst där han ju angelägen på att veta vad som händer i sin egen Wittenberg, där han ju faktiskt var pastor, vad heter Ove, som han säger från det. Och vad var det som började att hända här, Kenneth, i den här tiden i Wittenberg som Luther började höra om, som gjorde att han till sist reste dit?
Jo, flere som ikke hadde vært på banen før kom nå frem og viste sin karakter og sine ønsker og visjoner med den reformasjonen. Og hun skriver jo her at det kom fanatikere fra Zwickau, blant annet. Hun nevner Münster, og Karlstad blir en av disse ekstremistene også. Og de er faktisk talt ved å rive ned det som Luther hadde bygd opp. Selv om det kunne virke som de gjorde det med god hensikt, og de følte at reformasjonen ikke hadde gått langt nok. Og nå som ikke der er en som kan korrigere dem, slik som Luther hadde gjort, så følte de at de bare kunne gå løs på billedstøtter og rive de ned, og rive prester ut av kirkene hvis de hadde katolske sympatier. Og man forandret veldig mye av hele samfunnsstrukturen i Wittenberg. Og Luther, han fikk nys om disse tingene og følte at noe måtte gjøres, og han ble selvfølgelig veldig lei seg, og, For han hadde viet livet sitt på dette prosjektet, og han var villig til å gå i døden for dette prosjektet. Og så blir det revet fra hverandre der, og han føler seg avmektig, og, men bestemmer seg da for å dra ned og gjøre noe med saken.
Så det var en ganske stor krisesituasjon som du beskriver, som han opplevde det fra Wittenberg, ja, med det han hører. Ja. Og det drev jo vi Luther til også, som det hadde gjort før, til bøndens makt. Det var det første han gjorde, var å søke Gud og si, er det her sluttet på mitt verk? Hva er det som hender? Han går til Gud i bønn, og det igjen erkjenner seg, verket er ikke mitt uten ditt. Du kommer ikke å tillåte at det blir forstørt av fanatisme og vitskjepelse. Og han fant en utrolig frit igjen det i å vite at det her var Guds verk. Ja. Og Gud kommer til hand om sitt verk.
Han ventet jo bare på at disse fanatikerne skulle komme. Så han undret seg sikkert, hvorfor hadde de ikke kommet enda? Mm. Så han var klar over det.
Luther visste jo for sikkert om, han studerer jo Bibelen og forstod sikkert det her konseptet av den her store striden som har pågått i hela mänsklighetens historia. Jeg kan tenke meg at Luther satt der, og förstås hans kamp inombords kommer ju tillbaka som det beskrivs här, just för att se hur hans arbete och hur Guds sanning på det här sättet smutskastas och sätts i fel ljus. Återigen en av Satans mest geniala planer i den här konflikten, att framlyfta det som är rätt som om det vore fel, och det som är fel som om det vore rätt, där vi människor har lätt att blanda ihop de här två.
Och han gör ju det enda han kan, det enda rätta i det han åker tillbaka till Wittenberg, det är att ta upp det enda våpen som han känner till, och det enda som han vill bekänna sig till på det här tidspunkt också, för att bekämpa det här.
Ja, han säger så, jag vill predika, diskutera och skriva, men jag vill inte tvinga någon, eftersom tron är en frivillig handling. Det var ju det Luther förstod, att vi måste värna om människors frihet, i alla fall här i början, och det är en beskrivning som vi är just nu, där han lyfter fram bibliska principen av att alla människor har fått en fri vilja, och Gud respekterar just den här fria viljan som också är tron här, en frivillig handling.
Och det var ju en på det här tidspunkt de stora frågorna, för att det var att några av de andra hade gått vidare, som du säger Kenneth, och liksom försökte att ta reformationen ett steg vidare. Ett av de stora fel som de gjorde var ju grundprincipen i sig själv, att de försökte att tvinga reformerna vidare.
Riktigt, ja. Ja.
Och det var ju mycket av det som Luther gick ut emot. Och så vi ska inte tvinga reformer igenom, och han vill inte tvinga tillbaka heller. Men han gick ut och han predikade ord, och han stannade där i början med en hel vecka var han predikade varenda dag, och stora folkmassor samlades där och lyssnade till Guds ord.
Når de rev ned disse billedstøttene og andre bilder og Maria-figurer og den slags, så sammenlignet han med ting i den sosiale verden. For eksempel en mann som har problemer med vin og kvinner. Man forbyr ikke vin, og man forbyr ikke kvinner bare fordi at denne mannen har problemer med disse tingene. Og fordi at folk har tilbedt stjerner og sol og måne, så river man ikke ned sol og stjerner og måne fra himmelen. Så man forholder seg til disse elementene, og så gjør man forandringen i sitt sinn. Det var Luthers politikk her.
Ja, og en viktig prinsipp i Bibelens evangelium er just det at du og jeg som mennesker, vi forvandles ikke så snabbt, utan det tar tid.
Det tar tid, ja.
Vanor og beteenden i mitt liv og tankar og idéer som jeg har haft, de tar tid at bli av med som mennesker. Og det var förstås någonting som alla förkämpar för Bibelns evangelium ville lyfta fram. Tålamod.
Selv om vi säger att Luther var en radikal man, så var han på en måte moderat i detta bilde. För på den ene sidan så har du de som är tillhängare av den katolska religionsformen, och så har du disse extremisterna som vill riva ned allt. Där tog Luther en sån en middelväg. Og det viser at det var balanse og
han skriver noen utrolig fine saker. Jeg tenkte å lese bare litt av noe av det som han skriver her, som återfinnes i bland annat Daubigniers verk omkring reformationen, hvor han citerer från det här. Han skriver här, hans ord måste verka, och pratar såklart om Guds ord, om Bibeln. Hans ord måste verka, inte vi. Och varför? Kommer du att fråga? Därför att jag inte håller människans hjärta i min hand, så som krokmakaren håller leret. Och där refererar han ju nästan till hela bibelbilden om Gud som krokmakaren med leret.
Yeah.
Och han säger, jag är inte den som håller leret, det är inte jag som är krokmakaren. Vi har rätt att tala, säger han. Vi har inte rätt att handla. Låt oss förkunna, resten måste bli Guds sak. Och lite senare så skriver han i samma stycke, Gud griper sinnet, och när sinnet är intaken är allt vunnet. Och jag tycker det är så fantastiskt, den här förståelsen här, att vårt vapen och Luthers vapen, det var Guds ord. Och han kan inte annat att läcka fram det. Och sen är det Guds ande som måste verka i hjärtat.
Ja.
Och det är där Gud är portmakaren, som sitter krokmakaren och formar led. Det är inte oss som gör det.
Ja.
Och det såg han mycket väl, den här skillnad på vad han kan göra och vad Gud måste göra.
Ja. Så vi ser hur ordet, Bibeln, har ett slags fundament för hela den reformationen. Det var tre pilarer egentligen som Luther har blivit känd för i ettertid, som han upprätthållt. Och det var detta sola scriptura-principet, att Bibeln och Bibeln alene som fundamentet för tro och lära. Så har du det principet som heter sola gratia, det vill säga av nåde alene.
Mm.
Och det sista, det är sola fidei, och det är troen alene. Mm. Så på dessa tre pilarer,
Bibeln,
så står
troen.
Bibeln, nåden och troen, så vilar reformationens principer.
Mm.
Och det var ju det som vi såg också, och som är intressant när vi sen följer historien här. Han predikade och han undervisade. Och så ser vi hvordan att Guds ord begynte att bryta ned utan i fanatismen som man såg på det tidspunkt. Och evangeliets kraft tog igen håll och människor. Och han förmåter faktiskt att vända runt på det som hade hänt.
Det är ju det som är så otroligt. Någonting som inte bara är en förmån för människorna på den tiden.
Mm.
Utan någonting som du och jag idag kan uppleva.
Mm.
Att Bibeln som Guds ord kan förvandla människors liv. Det kan förändra oss. Gud kan ingripa med sin ande i det att vi kommer i kontakt med Bibeln som Guds ord. Och människor kan bli en ny skapelse helt enkelt. Vi kommer inte känna igen varandra. De intressen som jag en gång hade har jag inte längre.
Mm.
Det jag en gång gillade avskyr jag. Och det jag en gång avskydde, det gillar jag nu.
Mm.
Och jag formas, likt den här bilden av den här krukmakaren och leran. Jag formas utav Gud efter hans principer, efter hans vilja. Då jag väljer att låta mig formas efter Gud. Och där är det viktiga. Även om Guds kraft har just den förmågan att förvandla oss. Om Guds ord har den egenskapen i sig. Så är det fortfarande jag som väljer att ge respons till och låta Gud göra det arbetet i mig. Och därför var det så viktigt för de här förstås att det skulle vara uppriktigheten och tron och kärlek till Gud som skulle driva oss i det kristna livet. Inte ett tvång. Bibelns Gud är aldrig någon som tvingar människor att följa honom. Eller tvingar människor att älska honom. Eller bete sig på ett visst sätt. Utan en Gud som inbjuder oss att följa honom av kärlek till honom.
De hade ju upplevt tvång i många hundra år. Och vi vet att Norge blev närmast tvunget till att bli en kristen nation för 1000 år sedan.
Mm.
Och vi känner till inkvisitionen och alla... Allt detta här med tvang och disse tingene, så menneskene, speciellt i denne tid av jordens historie, vi kallar denne tiden for renaissancetiden, da blev det mer uppmärksamhet runt detta med frihet och detta med att kunna ställa spörsmål mot auktoriteter och det att det å ha sine private tanker og stå opp for sine egne meninger. Det var, tiden var klar for disse tingene da.
Og det er jo interessant, og hele den frågan om religionsfrihet er noe av det vi skal fokusere på i neste avsnitt, hvor at vi ser hvordan at, at herifrån utvikler det seg til noe av de første religionsfrihetstankene der. Men det var jo også, altså hele det her var jo så stor kontrast til det de selv hadde opplevd fra romerkyrken og romermakten, hvor at, at de forsøkte å avtvinge dem alt, og da var det jo jätteviktigt for dem at de ikke forsøkte å gjøre samme set, bare med en annen sak. Ja.
Mm. Og det, det, risken finnes jo der at, at når man forstår at den autoritet som man har befunnet sig i og som i generationer og århundraden har styrt samhället, inte är den som följer Bibeln och det som följer det som är och gör det som är bra för samhället och bra för individer och bra för människor och bygga ett hållbart samhälle. När man, när man börjar kritisera och när man börjar förstå att det här är det korrupt, här är det något fel, så finns ju tendensen också lik de här fanatiska rörelserna som vi läser om här i, som kom ut ur reformationen, att också i det förkastandet av all auktoritet också förkasta Gud och hans som auktoritet. Och det gjorde ju den här killen Thomas Münzer. Han, han menade ju att, att, att predika Bibeln och lyfta fram Guds ord, det är att skapa ett nytt typ av påvedöme. Mm. Och där blir också en farlig tendens hos oss människor att gå från en extrem till en annan. Ja. Mm. Vad som är gemensamt i alla de här olika rörelserna som den onde står bakom är att det är någon typ av attack emot Guds ord. Antingen genom att man sätter tradition och mänsklig auktoritet över Bibeln. Mm. Eller att man sätter, i det här andra extrema fallet med fanatikerna, att man sätter sina egna känslor och impulser över Bibeln.
Ja.
Och de här tendenserna har vi ju sett genom historien. Idag så kan vi titta ut i vårt samhälle, i det religiösa samhället, och vi kan finna individer och grupper som har idén om att när jag känner något i magen, om jag ber över en bok som jag menar kommer från Gud, så känner jag ett pirr i magen och det är ett bevis på att ja, den här boken är sann. Ja. Det här är ju från Gud. Och den typ av impuls är också inom kristendomen tyvärr. Det här, så fort man känner någon typ av tanke eller får någon typ av impuls, så säger man det här måste vara från Gud. Mm. Och man följer det blint utan att ta in Gud som vår vän i vårt liv. Och lyssna till vad säger han egentligen om de här områdena som jag
drar. Ja, hela förnuftet som argument också det.
Och Münster speciellt hade ett litet bedragersk skinn över sig. För han såg väldigt normal ut och han var uppegående. Han var fullt ut tillregnlig. Han var till och med intelligent och han var lärd.
Ja.
Han hade gått på skola. Han kunde diskutera med de främste skollarna. De lärde i sin egen samtid. Och han blev faktiskt allt sett upp till av väldigt många. Och när en slik man också har en fanatisk sida i livet sitt.
Ja.
Och en sån en selvisk sida i livet sitt, så blir de speciellt farliga. För då kan de bli i stand till att förföra människor runt sig och leda an i det som en rop i grufulla ting. Så det var tillfället med Münzer. Han är en märklig blandning av det där ärkefanatiska, men också det tillregnliga och det uppegående och det respektabla. En väldigt, väldigt speciell karaktär. Det har skrivit många böcker om Münzer och han är också ett forskningstema i akademiska miljöer.
Ja, vi ska inte, jag menar, den makt som Bibeln beskriver att vi har emot oss är Satan och alla ondskans andemakter. Det är ingen ointelligent grupp.
Nej.
Det här är en makt som jämfört med oss människor vi inte har en chans emot. Som kan, de bedrägerier som Satan angriper mänskligheten och Guds folk med, de kommer inte vara lätta att genomskåda.
Och det är det som gör denna boken lite speciell, den stora strid, för den är ärlig nog, den inkluderar Gud och Satan i detta spel som har pågått genom tiderna. Hvis du läser en modern kyrkohistoriebok 10, 20, 30 år tillbaka, så vill du märka att det står aldrig att Gud grep in eller Satan laget den hindringen, eller englene kom plutselig og tok over. Du leser om det. Men hvis det er en Gud, og hvis det er en Satan, og Gud er intelligent, og Satan er intelligent, så er det klart at denne type plott finner sted hele tiden gjennom kirkehistorien. Det er ingenting å overraske seg over.
Sen var det noe annet med den her personen også, mønster, som kanskje også ofte tyvärr er et problem, og det er jo det at det er en sak hva vi sier, og det er en annen sak hva vi gjør, og det er ikke alltid at vi formår å få de to til å henge ihop.
Ja, historikeren her beskriver jo Münster på det her sättet. Han var så besatt av en önskan att reformera världen och glömde i likhet med alla de andra svärmarna att reformationen skulle börja med honom själv. Och det är någonting jag tar till mig utifrån. Och det är något som jag gillar med den här. Det är inte bara information utan det är något, det är praktiskt och någonting som är relevant för mig i mitt liv idag. När Gud kallar till reformation, och då är det först och främst jag som kristen, jag kan välja att börja titta på mig själv. Den enda människan jag kan välja att förändra är mig själv. Jag kan inte förändra min fru, jag kan inte förändra någon person som är min fiende, som jag inte tycker om, och försöka vrida och vränga på dem. Nej, den enda jag kan välja att förändra är mig själv, genom att be Gud om kraft att han förändrar mig enligt hans vilja.
Och det är ju som du säger, det där är speciellt med boken här och också som vi försöker ta upp i programmen, det här med att historien är inte bara det som en törskitlig historia, men vi kan gå in, förstå den, relatera till den och inte minst dra lärdom och exempel för oss själv i vårt egna liv och ständigt lära oss i de situationer vi är i och göra paralleller till och på det sätt växa fram baserat på andras erfarenhet.
Vi kan se där en parallell mellan en del av Bibeln. I kongeböken och krönikaböken så har vi en sån kronologisk beskrivelse av vad som fanns sted i bland Israels folk genom någon hundra år. Och visst vi läser den extern bibelska litteraturen, så vill vi se att det var många händelser som fanns sted som inte har blivit inkluderat i den berättningen. Men de historierna som har relevans för kampen mellan gott och ont, de är där. Och på samma måte är det med den boken där.
Tillbaka till den här fanatismen som vi snackade om. Nu var Thomas Münster var ju inte ensam i det här, men han var en av letarna. Vad var det som karaktäriserade den här dagen, som den här fanatismen som bröt ut här? Vad kan vi lära oss från det?
Ja, det är ju det stora som vi nämnt och som författaren nämner flera gånger här och som vi ser i historien, hur man förkastar Guds ord. Det är den stora grundläggande principen, det som reformationen skulle bygga på. Valde man här i den här fanatismen att helt enkelt säga det är inte ens det är inte viktigt. För att Guds ord är någonting som Guds ande eller anden är det som vi ska följa nu, inte Bibeln. Och det är ju en fråga vi kan ställa oss som kristna idag. När jag läser det här och när jag läser hur svårt det har varit i historien att särskilja mellan sanning och lögn, hur kan jag idag var garanterad en vägledning från Gud?
Och du vet, visst det är vägvisaren, dina egna tankar. Så visst man är en grupp med kristna som har denna teologin, så är det nött att vara en superman ibland det, som är den högsta. Visst inte så blir det ju fullt anarki och kaos. Och han Münster, han utropte sig till den högsta ledare bland dem. Han kunde inte en gång se Luther som över sig. Så detta är också ett element som är inbefattat.
Det ser man ju i många rörelser, fanatiska rörelser eller extrema rörelser. Då ser du ju starka individer som just på det sätt som du säger måste vara det för att kunna styra. För det är inte något annat grund som styr det.
Ja, visst.
Det blir kaos visst inte.
Du vet, Jesus talar ju faktiskt om att Guds ande ska sändas för att leda oss som kristna. Men jag tycker det är viktigt för oss att när vi har Bibeln tillgänglig för oss, att vi då söker oss till Bibeln för att förstå hur samspelar det och hur fungerar det. Jesus talar om det i Johannes kapitel 16. Så läser vi där om den heliga ande. Och mycket riktigt så säger Jesus här att i vers 8 där, när han kommer, det är heliga ande, så ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Det vill säga vad som är rätt, fel och konsekvenserna för att välja rätt och fel. Det är Guds andes uppgift. Och vidare så står det, när han kommer i vers 13 där, när han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Här så beskrivs det hur Guds ande är någonting som kommer att föra oss in i sanningen. Mm. Men viktigt att lägga till där. För här kan man lätt säga, ja det ser ni. Och jag leds av Guds ande. Och i morse sa han till mig att jag ska gå och göra det eller det. Mm. Och då måste jag följa det, för det är Guds vilja. Det viktiga är att lyssna till vad Jesus säger här.
Ja.
Att han kallar anden för sanningens ande.
Mm.
Och i kapitlet senare, i kapitel 17 och vers 17, så säger han så här: helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Mm. Så Jesus i sin undervisning är tydlig på att Guds ande, det är sanningens ande. Mm. Den talar sanning. Men vi har också en källa till sanning, och det är Guds ord. Mm. Som är sanning. Bibeln beskriver att den som inspirerat Bibeln, Guds ord, det är heliga ande. Mm. Och där är det en nyckel som kommer att skydda alla människor emot den här typen av fanatism som vi läser om här. Och det är följande. Att Guds ande aldrig kommer leda oss i konflikt med Guds ord. Mm. För det är båda inspirerat av en och samma person, och det är Gud. Anden, sanningens ande.
Och det är ju det var så många går snett på något sätt. För att de så kommer med, ja men Guds ande har visat mig.
Mm.
Och jag har fått nytt ljus på det här. Och,
ja.
Och då börjar man plötsligt att ställa nytt ljus eller en letning av Guds andes som vänner över Guds ord.
Ja.
Var att hela principen i Guds ord är tvärtom. Att vi hela tiden går tillbaka och prövar.
Ja.
Om ja. Det är sant. Och det är två helt olika principer här. Och det är det princip som Luther kört här.
Och jag tror att vi naturligt så har vi människor en tendens att inte vilja lyssna på Gud.
Mm.
Och för det tar ofta energi. Det tar tid. Och vi menar ofta att vi inte har det. För att öppna den här boken, att ge dig en chans att söka efter Gud med ett öppet och ärligt hjärta. Det tar tid, likt Luther beskriver här. Det tar lång tid att studera och förstå Guds vägledning. Men Gud kan visa oss det.
Vi lever i en tid idag som är kallt för postmodernism.
Mm.
Och ett av den stora karakteristiken över denna tiden är att vi är våra egna domare.
Ja.
Mm. Vi bestämmer vad som är sant och rätt. Mm. Vi lagar vår egen standard.
Ja.
Och det är det som du prövar att beskriva här.
Ja.
Är det?
Ja visst. Mm. Och där beskriver Bibeln en helt annan bild i den här beskrivningen i Ordspråksboken. Kapitel 16 där, så står det i vers 25. I Ordspråksboken kapitel 16 och vers 25 så läser vi: en väg kan synas rätt för en människa.
Mm.
Men dess slut kan leda till döden.
Hmm.
Bibeln är tydlig på att du och jag som människor, vi kan välja någonting, en väg att gå på. Och det kan verka rätt. Det kan verka rätt, sant och bra och positivt och gott. Men den kan leda till döden.
Hmm.
Den kan leda till något ont, till något dåligt. Där lyfter det fram någonting som jag har tagit till mig starkt. Och det är det att ärlighet och uppriktighet är inte tillräckligt.
Nej.
Det behövs för att leda mig vidare till sanning. Men jag kan vara uppriktigt bedragen. Eller hur? Och många människor på den här tiden var ju faktiskt det.
Och det är ju jätteviktigt för också både själv, när jag ser på mig själv, som du säger, det är inte nog att jag bara känner att jag är uppriktig i mitt eget sinne.
Mm.
Men också när jag tittar på någon annan. Det är,
ja.
Så, det är så ofta och så snabbt att jag säger när jag ser på, han är uppriktig i sin tro.
Mm.
Han vill det rätta.
Mm.
Men det är fortfarande inte nog, säger du. Att bara vilja, om inte det är baserat på själva källan.
Ja. Nej, vi kan ju bete oss på ett visst sätt och tro på ett visst sätt på grund av att vi inte har kunskap.
Mm.
Och därför behövs ju sådana som Luther, som vänner runt omkring oss, som lyfter fram Bibeln.
Mm.
Och ger oss vägledning där vi kan finna sanning från Gud. Men faran är ju där, när vi slutar vara bedragna så att säga. Om vi är ärliga och uppriktigt bedragna och möter sanning,
mm.
så kommer vi sluta vara bedragna.
Mm.
Ibland så slutar vi vara uppriktiga. Det vill säga, vi vill inte följa sanningen. Men där är det viktiga för oss att Gud håller oss ju ansvariga för det vi vet och det ljus som vi har.
Mm.
Och genom historien, även hos de här personerna vi läser om vittnesbörd, så har ju Gud lett alla människor steg för steg och vill leda oss vidare i en förståelse för vad han vill.
Jag undrar på också lite med det som händer här, för att vi ska inte se bort ifrån att den tid som vi pratar om här i 1500-talet, vi snackade om tidigare i relation till den romerska kyrkan och det förtryck som det var och, mm. och maktutövande och hur annat att folket levde under otroligt svåra förhållanden och i mycket, mycket fattigdom.
Ja.
Att någonstans undras på, lekade också någon form för klasskamp som börjar att komma in i det här. Att ett önske om att ville ha en bättre situation i samhället, var det inte bara var den här andliga kamp som kommer in, men kanske mixa något.
Ja. Jo, det är moderna marxister och den typen ideologer, de ser på mynser. Och de ser på bondeopprøret som en typ på det som, mm. som var för dem en sann revolution. Och så i allra högsta grad kan man säga att detta uppror som fanns det där nere är i den kategorin. Och detta uppror var ju egentligen något som också chockerade Luther. Mm. En ny utfordring. Och han hade nog inte kanske förväntat det i lika stark grad som han förväntat denna fanatismen. Bönderna upprinnelig stöttet han och de såg att han talade deras språk och han var en av dem. Men de var i konflikt med prinserna och härskarskapet runt omkring i Tyskland. Och de följde att de blev orättfärdigt behandlade, de följde att de betalade för mycket skatter. Och därför tänkte de att vi må gå i uppror mot detta system. Och nå som tiden är moden med reformation och frihet och pavkirken är väck, så nå är verkligen tiden till att göra detta uppror. Mm. Så därför går de i ett uppror mot statsmakten. Och där är 300 000 armerade bönder. Och Luther tar starkt avstånd från det. För han förstår att detta här vill ända i blod. Han trodde inte på våld. Han trodde inte på maktbruk. Mm. Han trodde på samvittigheten. Så det som det ändå upp i, det var att många kom till att dö. Blodet flöt. Och Münster blev en av ledarna för hela detta upproret. Och blev straffet med döden då när det blev slått ned detta uppröret. Mm.
Och så för att göra nästan ont värre så använde Luthers fjender ju det här och plötsligt skickade tillbaka till han och skyllde han på att det var dig som har lett allt det här. Se vad du är upphovsman till och vad du har förorsakat problem och lidande och död här i Tyskland.
Ja. Så allt blev sett på med negativ ögne. Mm. Och Luther fick skylden för det mesta.
Det är också intressant att se lite av det som händer här i relation till något av det vi har snackat om i tidigare program. Med martyrer och det är dö för något. För att vi har pratat om en mer riktig eller sann förståelse av vad en martyr egentligen var. Och var det kom från själva namnet av en martyr. Att en som var ett vittnesbörd för sanning eller som dog för sin tro. Men det vi ser här igen är ju egentligen mycket lik det vi ser mycket idag i samhället också, att fanatiska extrema grupper som gör uppror, som gör något, att de har en tendens till att se sig själv som martyrer för något. Och det såg man ju också här, att den här grupperna, de såg sig själv som martyrer för något och gick i döden för något annat och sökte kamp och sökte att gå ut. Och det är en helt annan bild igen än det som Luther ger när han själv och flera av de andra reformerna också var villig till att ta vad en Gud gav dem, men det var alltid någon sökan efter.
Ja. Det är ett beskrivande uttryck på engelsk när vi snackar om fanatism och de stingen, och det är Satan doesn't care what stream you belong to as long as you belong to the extreme. Mm. Och detta är tillfälle i reformationstiden. Om du var en extrem pavlig tillhänger eller du var en extrem åndens efterföljare i Münsters tradition, så spelade det ingen roll. Ja, Luther önskade att gå på den jävna medelvägen. Och därför sände Gud ham Melanchthon, slik att de samman utgjorde den mest balanserte utgaven man kan tenke seg for den tid, ja.
Sen er det jo interessant også her igjen å legge merke til at Luther, han hadde anvendt alt hva han kunne for å predike, for å undervise i ordet, men han så fortfarande at det var ett problem, og det var at folket selv hadde ord. Så vi finner jo at når han kom tilbake til Wartburg, hvor han hadde oppholdt så lenge, det første som han går seg i kast med, det var å ferdiggjøre oversettelsen av det nye testamentet, og ganske snart efter også gammeltestamentet. Og da kommer vi opp med at her har vi en kopi av en av de første av Luthers bibler, altså hele oversettelsen av bibler, og det kunne gi Bibelen til folket på deres eget språk, som han så som egentlig det største våpen som han kunne gi dem, var å si, ta Bibelen, da har ni en rettesnø, da har ni noe å arbeide med å gå på, og basert på det kunne fortsette reformasjonen.
Ja, det i seg selv å oversette Bibelen fra gresk til tysk på 11 uker, det er jo et mirakel i seg selv. Og han var med på å skape det nye tyske språket gjennom sin bibeloversettelse. Han formet språket for de neste generasjoner i Tyskland. De fleste som oversetter Bibelen i denne tid og tidligere, de har vært skapere av nye språk, ja, i deres precis. Land.
Det er jo mange steder hvor det har blitt, det var at oversettelsen av Bibelen har vært det som virkelig har skapet og har styrt.
Så hvis vi hadde glemt alt Luther har gjort i sitt liv, og bare gir han kredit for å oversette Bibelen til tysk, så vil han fortsatt stå i de beste og største oppslagsverk, og fortsatt ha et stort, stort navn. Men det var bare en av de tingene han gjorde.
Ja. Nej, jeg tycker det er viktigt at just det fokus på den biten av vad Luther gjorde, for även om det genom hela historien av den här stora konflikten mellan sanning och lögn, så har det ju alltid funnits på båda sidor människor som har använts antingen utav den onde och antingen utav Gud, kanske utan att veta om det också, med olika motiv, politiska motiv, själviska motiv, också på sanningens sida som Gud på något sätt använt, men också på lögnens sida, om man säger så. Jag menar, Bibeln har ett exempel som där det talar om hur Gud ger en dröm till en hednisk kung som inte följde Gud. Och jag tror att vi kan se det genom historien, att det är ganska, ibland är det ganska svårt att säga här är en sida, där är en sida. Med det undantag att när så fort fokus är på uppmuntring till individer och människor att själva söka en personlig relation med Gud utifrån Bibeln, där kan vi identifiera att där är någonting starkt och gott i väg och på rätt riktning. För det är det som leder till människors frälsning i den värld som vi lever i.
Det var nästan lite komiskt när jag läste, jag syntes det var lite komiskt när hon skriver att prästerna blev alarmerade över detta.
Ja.
Och vad betyder det? Det betyder att prästerna, de kunde styra och ställa som de ville, och biskopen och hela kyrketaten kunde göra vad de ville egentligen i århundrader, helt tillbaka till kanske Konstantins tid. Det var ingen som dubbelcheckat.
Och det var ingen som kunde göra det.
Nej, det var speciellt i medeltiden, i den mörkaste delen av medeltiden, så läste ju inte folk, och prästerna kunde inte läsa Bibeln för den var kun på latin. Och det var omöjligt att anskaffa sig skicklig bibelskunskap med mindre du var en superteolog. Och plötsligt nu så är Bibeln kommit på språket till folket. Det går inte att lura folk längre.
Men det är det ju också idag många, och även idag inom the clergy, alltså inom kyrkans folk, som kan vara rätt för ibland. Ja, men ja, det är en sak vi har Bibeln, vi ska uppmana till att studera, men vær nu sikker på at vi har rett tolkning, og man kan ikke lese Bibelen uten å ha offisielle tolkninger på hvordan man skal forstå den.
Og så sier man at hvis ikke du kan gresk, så kan du egentlig ikke diskutere om Bibelen.
Nei, det er også
ikke
det,
precis.
Og derfor gillar jeg hva Bibelen selv sier om denne frågan. For i psalm 119 og vers 130, som faktisk citeras, og for øvrigt Ellen White i Stora Striden citerar gång på gång en rad bibelverser, för att visa att det här kommer ifrån Gud, understött av en beskrivning från historien och en korrekt historia. Så hur som helst, en av de verser som hon citerar i just det här fanatismens problem och också den här frågeställningen om vem kan förstå Bibeln. Så säger hon enkelt, eller Bibeln säger enkelt i psalm 119, vers 130 så här: när dina ord öppnas, det är alltså Guds ord, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Det här ges inget utrymme för den idén av att du måste vara utbildad teolog och förstå grekiska och hebreiska, eller på den tiden latin, eller på något sätt vara, ha en viss status i samhället. Okay. Nej, Gud gör inte skillnad. Gud söker ärlighet och uppriktig. Enkla människor, står det här, kan få förstånd och ljus när de öppnar Guds ord. Och det är människor som du och jag.
Precis, och det är ju samtidigt ingen förnekelse av utbildning.
Nej.
Men det är inte ett måste för att kunna förstå Guds ord. Och det betyder inte att man inte kan dyka djupare i det genom studier. Mm. Men Guds sanning finns där. Och frälsningen är förståbar för den som annärmar sig Guds ord med en ande av öppenhet och uppriktighet.
Det vill säga att både Luther och Hus och många av de här sökte just den här typen av utbildning och blev professorer och teologer. En stor vikt, men och också någonting som på den tiden förstås gjorde att människor lyssnade på dem på ett annat sätt.
Men när vi går lite vidare här då och ser på vad som hände, då var en annan sak som faktiskt betog mig lite grann här, för att när vi tänker tillbaka på Zwingli, där pratade vi lite om att han håller på och glider in i klosterarbetet och hur han har tickat mongrarna och försökte att rekrytera honom, och hans far satte ett stopp för det där. Och en av orsakerna som han sa var liksom: jag vill inte ha min son in i det här systemet av folk som inte gör något, och det är odokligheten, och liksom han var ganska hård. Men här tycker jag det är lite intressant som historien tar upp omkring vad det är som händer nu med både Bibeln och några Luthers skrifter. För här skriver det Daubigner igen som går in och beskriver lite av vad som händer med munkarna. Och han skriver här: munkarna överbevisades om att munklivets förpliktelser var orättfärdiga. De ville nu byta ett långt liv i overksamhet mot ett liv i aktiv verksamhet. Ja. Och det tycker jag är fantastiskt här, att munkarna tog till sig också och var en del av, blev en del av hela den här reformationen och sa: vi vill också vara en del. Ja. Vi bränner för det här. Mm. Och hurdana de sen, skriver han, åkte ut och de blev de första kolportörer eller salsmän runt om från by till by, från hus till hus. Ja. Guds ord, Luthers skrifter och andra skrifter som förklarade Guds ord till folket, och plötsligt så vänder de runt och blir till en jättevälsignelse i det, i alla fall en del av det som blev aktiva.
Det må ju vara mycket bättre än att tigga från dörr till dörr, för någon kloster, de strängaste klostren, någon gång så beordret de munkarna att gå ut och tigga från dörr till dörr och leva som fattiga för alltid. Ja. Vi har ju det tillfället bland buddhistiska munkar i Asia, hvor de skal leve bare på det folk gir dem. Og her har altså munkene kommet frem til den store tanken at de kan jo gjøre noe nyttig for evangeliet, så kan de tjene penger på rettferdig vis.
Precis.
Og så videre. Så det er jo en fantastisk ting det.
Ja.
Og budskapet, Bibelens budskap spreds jo på det her settet, og gjennom litteraturen fra munn til munn til mennesker og människor, enkla människor. Hon skriver i slutet här något som jag verkligen gillar, om hur, förstås det här mötte ju problem och motstånd, för framförallt hos de religiösa ledare som inte hade stort intresse av att studera Bibeln. Och en av dem beskriver, i beklagar sig över hur Luthers anhängare eller Bibelns anhängare uppmuntras till att just fokusera på att bygga sitt liv efter Bibeln, och säger följande: Olyckligtvis så hade Luther övertalat sina anhängare att inte sätta någon tillit till något annat än Bibeln. Och där ser vi vad som hände på den tiden. Och det var synd, för nu finns det inte så mycket vi kan göra med de här personerna som följer den här uppmaningen.
Ja. Och det är ju det är intressant också bara det här, för att det här som du säger är skrivet av en av fienderna till reformationen. Mm. Och många gånger ner genom historien, då är det nog de enda skrifter som vi har bevarat är något av det som är skrivet av evangeliets fiender, eller som står i domsuttalelse eller rättegånge, ja, eller ja, något annat. Men även där finns det ju starka uttalelser för evangeliet, som precis här. Du läser det från en motståndare, men det fortäller ju utan tvivel och så kraftigt igen tillbaka ett vittnesbörd om de personer som det ena pratar emot. Och säger, ja, de tog Bibeln som det enda rättet som de hade, och han skriver emot det, men för oss andra är det det bästa han kunde ha skrivit. Ja. Så det är mycket vi får ut och läsa fiendernas beskrivning av Guds folk.
Det var som ryssarna, eller den gång det var det sovjetiska riket existerade, så latterliggjorde man Bibeln och kristendomen och arresterade evangelister och den slags. Och där är berättningar om att de hånet den kristna tro vid att läsa bibeltexter genom radion. Och någon folk plockade upp dessa bibeltexterna och de blev kristna.
Ja. Så. Ja, det hände ju på den här tiden under reformationen att man i rättegångar eller i möten och så vidare utsatte fiender till evangeliet som sekreterare. Och det var bara de som fick skriva. Om det var någon annan som tog anteckningar så var det faktiskt dödsstraff i vissa fall för en sån person. Jag gillar i slutet på det här kapitlet där det beskrivs det hopp för varje människa som kan öppna Bibeln och förstå Guds vilja. Hon skriver, arbetare, soldater, kvinnor, ja till och med barn hade större kunskap om Bibelns lära än präster och lärda doktorer. Fortsätter, ädelt tänkande unga män med stor studieiver som studerade Bibeln och gjorde sig bekanta med de gamla mästarnas verk. Dessa unga män hade en begåvning, ädla motiv och ofördärvat sinne. De skaffade sig snart så stor kunskap att det under lång tid inte fanns någon som kunde mäta sig med dem. Jag gillar hur det lyfts fram behovet i vår värld utav ungdomar som väljer i ett sekulärt samhälle som vi lever i att stå upp för biblisk lära och biblisk tro, likt de här som tar fast och studerar för att kunna ära Gud och hjälpa andra människor runt omkring oss. Och det fokuset ligger.
Och det var ju den sanningens förkunnelse som gav överbevisning och kraft och spräckte sig överallt.
Ja.
Och samtidigt var det en förföljelse som vi inte får glömma som var så stark. Och under de här samma åren fortäller historien om att det blev torturerat, det blev bränt och de dödade med svärd och fängelse och annat i tusentals av de som stod för sanningen. Igen, Gud hade en plan och det var människor som var villiga att stå upp för sin tro oavsett vad priset var, oavsett vad det kostade. Och mycket för oss är inspiration att ta idag till att se vad det är för en sanning vi har och med vilket pris den har blivit köpt en gång. På återseende nästa vecka i Stridens hopp.